P4-mötet. Idag är P4-mötet i vackra vita lokaler på Regeringsgatan. Vi är här för att träffa Claes Britton. Du har precis kommit med en bok som heter Min mamma är död. En allvarlig, vacker bok, och vi ska prata en hel del om den. Men du, vi börjar här inne på väggarna. Du arbetar med foto och du samlar på foton.
Ja, det får man väl säga. Jag har en hel del foto, men framförallt hemma. Men det är i huvudsak från, eller nästan bara av fotografer som jag har jobbat med. Jag har jobbat med foto som huvudsaklig arbetsuppgift i över 20 år. Jag har nästan bara fotografi av sådana som jag har arbetat med och som jag känner väl.
Blir man mer nyfiken på foto eller tröttnar man när man har jobbat med det också?
Nej, det är mer. Alltså, det är ju ett intresse som ja, det kommer man aldrig ifrån, så att säga. Men jag ser ju kanske på foto på ett annat sätt än jag ser på konst. Det är mer, i och med att det är mitt yrke, jag jobbar med det varje dag, så blir det mer tekniskt, så att säga. Det är mer professionellt, om man säger så.
Du har en bild här på väggen som betyder en hel del för dig, gissar jag. Ett foto i färg, ganska mjuka, bleka färger av en baskethall.
Ja, det är faktiskt en bild som min kära hustru och kompanjon Kristina köpte och gav till mig en gång. Det är en miljö som är minst sagt bekant för mig, för att jag har ju spelat basket i över 30 år. Jag har slutat nu till slut, men jag har spenderat mer tid i baskethallar än jag spenderar på kontor och snudd på när jag spenderat hemma också. Nej, men det är väldigt välbekant miljö. Det är Johan Fovelin, heter fotografen.
Och vad känner du när du ser den där bilden då? Det ligger en basketboll där, det är inga spelare. Det är inför matchen eller är det efter matchen?
En sån där hall spelar man inte matcher i, utan det är en typisk sån här träningshall i någon skola i någon förort någonstans. Jag känner bara, det känns oerhört välbekant. Jag känner ju doften, jag känner känslan av bollen och golvet. Det sitter i ryggmärgen.
Ja, det där är ingen matchhall som du sa. Det är ribbstolar istället för läktare på sidorna.
Mm, ja, jo, så är det. Men jag har nog spenderat ännu mer tid i den typen av hallar än jag gjort i matcharenorna.
Men du spelar på hög nivå?
Ja, ganska. Vi kom aldrig till elitserien, men vi kvalade för att komma dit. Och jag har varit uppe på juniorlandslagsnivå och så där lite grann.
Där man pratar om kroppsminne. Så att om du får en basketboll och det sitter en korg där, då sätter du den?
Ja, jag har ju spelat några gånger på senare år. Det sitter i förvånansvärt bra faktiskt. Men däremot snabbhet och såna där saker, det försvann. Snabbhet och spänsten, de försvann, det var de egenskaper som försvann först. Alltså, mm.
Nu ska vi prata om ett helt annat sorts minne än kroppsminnet. Din bok, Min mamma är död, är en allvarlig bok, och man kan väl säga att det är en bok om det mest smärtsamma man kan uppleva.
Ja, det måste man nog säga. Det mest smärtsamma man kan uppleva som människa. Och utan tvekan, det är både mest smärtsamma naturligtvis, men också utan tvekan den mest intensiva och starkaste upplevelsen jag har varit med om, alla kategorier, utan jämförelse med mammas sjukdom och död.
Varför skrev du om det?
Ja, det var i och med att det som sagt var då det starkaste jag varit med om i hela mitt liv. Det är man starkare än kärleken. Jag har ju inga barn heller, så jag kan inte jämföra med det. Det var ganska naturligt. Jag fick den tanken ganska direkt i och med att jag varit en skrivande person i hela mitt liv, eller så länge jag kommer ihåg. Det var naturligt för mig att vilja uttrycka det. Men jag hade absolut inga planer på att göra en bok eller någonting. Och att sedan genomföra det hela, det var något helt annat. Det var en massa omständigheter, yttre omständigheter, som gjorde att det till slut blev så.
Men så smärtsamma upplevelser som du går igenom, man får ju följa med dig i boken här under din mammas sista tid och när hon dör och strax efteråt Och också arbetet med den här boken får man ju följa med om, det skriver du ju också om här. Är det inte, var det inte många gånger som du funderade, ska jag verkligen göra det här? Ska jag ge mig in i det här?
Nej, det var det jag aldrig gjorde, utan jag fick en förfrågan att skriva som en del, första versionen av en del som ingår i texten. Och då hade jag redan bestämt mig för att jag ville skriva om det här för min egen skull. Och jag hade försökt också, ganska kort efter mammas död, men då hade jag inte kommit någon vart. Och sen när jag fick den här förfrågan från några vänner till mig, då kände jag att det här är ju en tanke, nu ska jag göra det här helt enkelt. Och då fick jag en deadline, och sen skrev jag då det första det som ingår i boken här nu, som utan att tänka, som i trans nästan, bara rakt ur minnet och sådär. Så tricket var att inte tänka så mycket.
Kom du in i ett, man brukar ju prata om flow när man skriver, men du kom in i ett skrivande som bara flöt på?
Ja, det satt, det hela berättelsen satt, det var bara att skriva ner den så att säga. Det var inte, jag behövde inte fundera på något sätt över någon struktur eller uppbyggnad eller någonting sånt. Utan det var bara, det var som i trans i en enda session då liksom. Det var under några dagars tid.
Det framgår här också att skriva om det här, det blev en lättnad efteråt för dig.
Ja, det var något otroligt terapeutiskt det har verkat. Jag har ju då först skrivit det och sen har jag jobbat igenom texten då. Många gånger och jobbat mycket mer än. Ja, det har blivit en terapeutiskt arbete som verkar terapeutiskt på ett sätt som är helt otroligt.
Du skriver någonstans att du själv var rädd, mycket rädd för döden och för det här innan, men att en del av den rädslan hade släppt efter.
Ja, det är också väldigt märkligt. Jag har ju i högsta grad varit, jag menar, mitt liv har präglats i hög grad av den dödsångesten sedan tidig ålder, rädslan, som jag tror att de väldigt många människor gör, vare sig man vet om det eller vill veta om det eller inte. Men efter då mammas död, jag tvingades uppleva den här otroligt traumatiska upplevelsen och sen då bearbetat det, så märkligt nog så har det, och det trots att mammas lidande och död var värre och svårare än vad någonting jag ens hade fantiserat om, så har det blivit så att jag är i alla fall för tillfället helt avtagit den där rädslan. Det är väldigt märkligt.
P4-mötet.
Din mamma, hon jobbade under alla år hon jobbade, va, inom sjukvården och blev professor. Hon var en av de främsta inom sitt område. Du får berätta lite mer vem hon var.
Ja, hon var en av, utan tvekan, de främsta inom sitt område som var invärtesmedicin. Och det är ett av de tyngsta områdena inom sjukvården. Och hon jobbade över 40 år och på den sista åren som klinikchef på Sankt Göran då för invärtesmedicinen. Och hon var framförallt specialiserad på stroke, där hon gjorde väldigt bra banbrytande insatser tillsammans med sina medarbetare.
Så hon visste vad som väntade när hon drabbades av cancer, och hon visste vad hon skulle gå igenom?
Ja, hon sa ju det, att hon, det första hugget hon kände, hon fick ju en väldigt ovanlig typ av väldigt plågsam form av cancer som heter mesoteliom, som är lungsäckscancer. Och ja, första hugget hon fick i sidan där, så kände hon att det var dödligt redan. Och även om det dröjde väldigt länge innan hon fick sin diagnos, men jag tror att hon själv anade nog det på förhand. Jag tror inte de hade någon direkt brådska att ställa diagnosen heller, för att den är så pass hopplös så att det finns liksom inget att göra eller någonting.
Så att hon kunde förbereda sin död också, så att hon hamnade på ett bra sjukhem här under den sista tiden, eller fick hjälp av dem i alla fall. Hon var mest hemma. Och ni var med henne under den här tiden?
Ja, hon hade, nu var det ju så att det hela gick ju på 3 månader och det var ett väldigt svårt accelererande lidande, så att hon fick ju väldigt bråttom. Men hon var en genomorganiserad människa. Det här med Stockholms sjukhem hade hon kollat upp redan långt innan. Hon hade suttit i styrelsen där och hon hade pratat med mig många gånger. Där skulle hon då där skulle hon vara och jag skulle vårda henne där och min bror och sådär. Men då tänkte hon ju att det var geriatriken. Hon hade ju inte tänkt sig att det skulle bli på det här sättet. Men hon var en genomplanerad människa och den tid hon fick här, den ägnade hon verkligen till att städa upp efter sig och ordna allt och förbereda sig på döden och så att det gick då. Det var ju...
Den här boken, när vi pratar nu, så kan det låta väldigt svart. Vågar man ge sig in i den här kanske, en del tänker. Men det kan ha en lindrande effekt att läsa det här också.
Ja, det är ju fantastiskt. Det är ju, jag upplever den själv som ljus. Och det som jag sa, det är min, att min erfarenhet är att min dödsångest har avtagit eller för tillfället därför har försvunnit. Och den som jag har levt med hela mitt liv. Och det är när jag konfronteras med de här tankarna och verkligen både emotionellt och intellektuellt. Och det fantastiska är ju att de som har läst boken då, som har sagt, de är ju ganska, inte så många ännu, men det är ett antal som har sagt just det här, att de har känt sig lättade efteråt och i sin egen dödsrädsla och sådär. Det tycker jag är ett fantastiskt betyg.
Det är bättre att ta i sådana känslor.
Absolut. Jag har ju då tidigare ägnat mig åt att försöka fly ifrån de där känslorna så gott det har gått. Och det har jag upptäckt att det var ju alldeles fel strategi. Jag har haft problem med depressioner och sånt där. Och efter att ha haft det i väldigt många år så liksom analyserade jag vad det var. Då fann jag att det var ju den här skräcken som låg i botten. Och ja, när man väl blir medveten om det och liksom, och sen när man då fick konfronteras med det som man har varit rädd för, då är det absolut bättre att ta fram såna här saker i ljuset.
En del har väl en bild av dig som en rumlare, en kille som reser runt i storstäderna och skriver om dem och sådär och festar och så. Nu visar du en annan sida här.
Ja, men den sidan stämmer väl också i högsta grad. Det har jag ju med i boken här också. Och det är fortfarande så. Jag kanske inte håller på som jag gjorde förr. Jag har ju jobbat mycket runt om i världen också. Så det har inte bara varit festande. Men den sidan finns fortfarande. Och jag ser heller ingen som helst motsättning mellan de två sidorna.
Det är en väldigt vacker bild också på boken här.
Ja, det är en magisk bild skulle man nog kunna säga. Den är ju fotograferad av min mammas livskamrat som hon levde med de senaste dryga 20 åren. Som heter Lasse Waller och han tog den där bilden på mammas sista födelsedag då. Den 8 oktober 2006 ute på deras landställe i Roslagen. Och det är precis när mamma har tagit sitt sista bad i den här sjön. Och där också mormor och morfar bodde så att den... Ja, det är en magisk bild. Den är magisk både som i sitt uttryck och i sin mening. Då.
Ja, man ser ett lövträd här i förgrunden. Hon står på bryggan, din mamma. Mm. Och sjön ligger ju alldeles spegelblank.
Ja, det är fantastiskt vackert. Jag vet precis känslan där också. Jag har varit där som barn och med mormor och morfar var där. Jag har också använt det här, min brors och mammas ställe som skrivarstuga på framförallt vintrar och höstar, vårar väldigt mycket genom åren. Så att det har stor betydelse för mig den där bilden.
Är det där du har suttit och skrivit den här boken?
Nej, men jag har gjort, ja, den skrev jag på mitt eget landställe på Dalarö i huvudsak. Men jag gjorde en stor bearbetning av texten där ute och det kändes väldigt bra att sitta där och en av slutbearbetningarna.
Jag föll en del bitar på plats då när du var i där den här bilden var tagen?
Nej, texten var ju klar i princip. Det var bara putsning och så här som jag gjorde. Jag höll på några dagar där, men jag skriver ju mycket om tomta som det heter i Roslagen i boken, så att det kändes ändå väldigt bra att vara där och jobba med den lite.
Tack för att du kunde vara med i P4-mötet, Claes Britton.
Tack själv, det var väldigt trevligt.